Ja, igår började vi ju med den uppmuntrande kommentaren att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Och bland mycket annat måste ju det innebära att när människan på egen hand ska tänka ut vem Gud är, så kommer hon alltid fram till mer eller mindre förfärliga resultat. Vi antar att du blir ovän med din granne. Det råkar vara så att mellan hans gräsmatta och din gräsmatta så går en häck. Och ni är djupt oense om hur den häcken ska se ut, hur hög den ska vara, hur bred den ska vara och hur ofta den ska klippas. Och till sist så flyger ni nästan i luven på varann och sliter hårtestarna av varandra därför att ni är ovänner nu om den här häcken. Man kan ju bli ovänner för mindre. Och när du nu blir ovän med din granne för den där häckskrollans eller häckskruttens skull, så tappar du förmågan att se några goda egenskaper hos honom. Han blir då plötsligt ett monster i dina ögon. Du ser idel dåliga egenskaper och inga goda. Så fungerar vi. Den vi uppfattar som vår fiende har vi lätt att hitta fel på, och finns det inga så gör vi några. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, och det innebär alltså att människan, lämnad åt sig själv, har en oanad förmåga att göra mörka gudsbilder åt sig. Ingen känner fadern, säger Jesus. Jo, säger vi, det ska väl inte vara så märkvärdigt. Vi kan väl sätta oss ner och liksom grunna lite grann. Vi kanske kan programmera någon stor dator som kan snurra lite och räkna ut vem han borde vara. Nej. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Du vet, människor frågar så här: hur kan det komma sig att du tror på en god och allsmäktig Gud när det finns så mycket ont i världen? Och man kunde ju vända på frågan och säga så här: hur kan det komma sig att det finns så mycket gott i världen när vi är så onda? Men den frågan möter man aldrig. Och det har den mycket enkla förklaringen att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Människan lämnad åt sig själv har en oerhörd, oanad förmåga att göra mörka gudsbilder, att ställa fram anklagelser mot Gud. Vi möter det redan i syndafallet. Adam och Eva hinner inte väl äta av frukten förrän Gud helt har blivit en annan i deras ögon. På aftonen när dagen börjar svalkas så hör de steg. Och det var ju dagens höjdpunkt förut. Nu kommer Herren. Fint. Så icke denna dag. Hjälp, nu kommer Herren. Har han ändrat på sig plötsligt? Nej, han är densamma igår, idag, så och i all evighet. Men människans syn på Gud hade ändrats. Från att ha varit tillvarons centrum och glädjekälla blir han en säkerhetsrisk. Här gäller det att gömma sig så fort som möjligt. Och detta brottas man med ständigt. Som förkunnare, som själavårdare, som Guds vittne överhuvudtaget. Att övervinna den fiendskapen och liksom bara hjälpa en människa fram till den förutsättningslösa frågan: vem är då Gud? Jag kanske inte har en aning om det. Jag kanske skulle göra klokast att vara lite mer förutsättningslös än jag är. Se, redan det är ett svårt problem. Jag bryter ner tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud, skriver Paulus. Andra Korinthierbrevet 10:3. Det måste vi kunna göra. Och som själavårdare sysslar man ständigt med det här. Att hjälpa människor av med tankebyggnader och bålverk som stolt och trotsigt uppreser sig mot kunskapen om Gud. Sanningen gör oss fria, nämligen. Låt oss gå till första Korinthierbrevet 1 och läsa den 30:e versen. Första Korinthierbrevet 1:30. Där skriver Paulus så här: genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Kristus är vår rättfärdighet. Jag skulle önska att vi idag fick se lite grann av radikaliteten bara i detta enda påstående. Ty här finns många sanningar att upptäcka. Om nu Kristus är vår rättfärdighet, vi som är kristna, så blir ju då naturligtvis den första följdfrågan den här. Var i all världen kommer då all självfördömelse ifrån? Om 11 kristna av 10 går omkring och säger usch, jag är så dålig kristen. Hur kan det komma sig? De går ju omkring och säger att jag är tyvärr inte min egen rättfärdighet. Jag är tyvärr inte så rättfärdig som jag borde. Och så står Paulus där och säger att Kristus är vår rättfärdighet. Var kommer all självfördömelse ifrån? Jo, det kan vi kanske försöka förstå på följande sätt. Vi förenklar nämligen det hela lite grann. Eller förminskar det. Guds verk brukar vi ju förminska. Att vi gör det för stort, det är sällan risk. Och så säger vi så här att ja, Kristus, han är ju syndernas förlåtelse. Det är han. Han är syndernas förlåtelse. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Så att nu när jag har fått syndernas förlåtelse så är det ju verkligen på tiden att jag skärper mig här och försöker lite bättre. Var lite kärleksfullare, lite gladare, lite trevligare, lite, ja, i allmänhet lite mer städad och sansad och vittna lite mer. Men tyvärr så blev jag inte så där förfärligt vandrad av syndernas förlåtelse. Så jag är väl ett hopplöst fall, kan jag tro, jag är en dålig kristen. Jo visst, Kristus är syndernas förlåtelse, men han är mycket mer. Han är din rättfärdighet. Det är något annat. Han är inte bara förlåtelsen för det du har gjort och kommer att göra. Så att du går från minus miljonen till noll. Utan han är din rättfärdighet och kommer över på någonting som är positivt. Han är mer än bara det juridiska utplånandet av din skuld. Han är din rättfärdighet. Ja, men säger vi, hur kan han vara det då? Det kan han väl inte vara. Hur ska han kunna vara min rättfärdighet? Ja, det är en bra fråga. Ty när vi minskar ner Jesu betydelse till att bli syndernas förlåtelse och inget mer. Då är vår tankegång den här. Förlåten blir jag av tro, till förlåtelsen i hans gärning. Men helgelsen blir jag genom att jag skärper mig själv. Jag får lägga på ett kol och försöka få fart på helgelsen. Så att om inte gärningarna och prestationerna och alltihopa det här kommer in på något annat sätt, så brukar den komma in via helgelsen. Andra Korintierbrevet 5 och 17. Andra Korintierbrevet 5 och 17 ska vi titta på. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. En ny skapelse. Det är inte riktigt om du har tänkt på det uttrycket förut. En ny skapelse. Det syns inte så bra i grekiska, men det syns väldigt bra i hebreiska i gamla testamentet. Att ordet skapelse är någonting som hänger ihop med Guds verk. Där finns nämligen verbet bara, som betyder att skapa, och det används bara om Gud. Hur kreativ du än blir, när det gäller att snickra och slöjda och meka med bilar eller göra tavlor eller vad som helst. Hur kreativ du än blir så använder man aldrig det ordet om dig. Gud håller på och gör dig. Han är alltså inte färdig med sitt skaparverk. Det är ju trösterikt att se. Vi tänkte det att det gjorde han på 6 dagar och sen så vilade han på den 7:e. Men han fortsatte vilan sen. För sen var han färdig med skaperiet, säger vi. Men Gud är verksam som skapare genom hela historien. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Där används bara Gud som skapar. Skapa i mig ett rent hjärta. Och istället för att vi ramlar in i den vanliga trallen att vi tänker det att ja, Gud, han kräver nog nu att jag ska skynda på med helgelsen här, och nu är det bråttom med helgelsen och hur ska jag klara det här? Så kanske istället ska jag be lite grann om den trons vila som säger: Herre, du håller på och skapar något nytt. Hjälp mig att se vad det är du gör. Hjälp mig att tillåta dig att utföra ditt verk. Snarare än att jag ska försöka lägga fingrarna emellan. Och hindra dig. För det enda vi gör med våra ansträngningar är att vi hindrar honom. Krukmakaren och lerkärlet är ju en bild som återkommer gång på gång i skrift. Och vi behöver ju bara backa till andra Korinthierbrevet 4, 6 och 7 versen. Så dyker det där lerkärlet upp på nytt. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Gud gör lerkärlet och han fyller det med innehåll. Herren är vår rättfärdighet. Hur går det till? Rent praktiskt, konkret. Vi ska gå till Gamla testamentet och läsa profeten Hosea. Han kallas ju ibland för kärlekens profet. Och nästan ingen bok i Gamla testamentet är ju så fylld av insikt om Guds kärlek som just hos profeten Hosea. Hosea, det 9:e kapitlet och den 10:e versen. Där säger Herren så här om Israel. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd då det börjar bära frukt. Men när de kom till Baal Peor invigde de sig åt skamlighetsguden och blev en styggelse lika honom som de älskade. Rättfärdiggörelsens enkla princip kan uttryckas så här. Den man älskar blir man lik. De allra flesta av Guds principer är enkla. Gud krånglar inte till saker. Och det här är en mycket enkel princip. Den man älskar blir man lik. Här invigde man sig åt skamlighetsguden. Och mycket riktigt, man blir lik honom. I vanlig ordning. Till den man älskar blir man lik. Det betyder att vi kan vända på hela situationen. Och säga så här, den som älskar Kristus blir lik honom. Romarbrevet 1, 25 versen. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. När människan börjar älska det skapade istället för skaparen så spårar hennes liv ur. Vi påminner oss hur det står i 1 Mosebok 1:26. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Vår avbild. Vi tänker oss så här med ordet avbild, ungefär en miniatyrkopia. Och då får vi någonting statiskt. Att människan skulle vara Guds avbild genom att, ja, vara formad ungefär som han. Han går på 2 ben och har 2 armar och har en näsa mitt i ansiktet ungefär som vi, så vi är hans avbilder. Och det är ju möjligt att han har, han säger åtminstone att ingen kan se mitt ansikte och leva, så att ansiktet tycks han ju ha. Men poängen med avbilden ligger inte i att vi skulle vara geometriskt formade som han. Utan poängen ligger i detta att vi genom kärlekens relation till honom blir lika honom. Blir av samma natur som han. Och att den, vad ska vi säga, den likheten, den kan bara bestå så länge kärleken till honom består. Andra Korinthierbrevet 3:18. Där står allt detta uttryckt i klartext. Andra Korinthierbrevet 3:18. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. När ingenting skymmer sikten för oss. När vi ser vem han är. Och när vi gör det i kärlek. När vi i kärlek ser upp till honom. Då påverkas vi av honom. Så att Vi blir det vi är skapade att vara, nämligen hans avbilder. Och den avbildningen, så att säga, den finns där så länge kärleken finns där. Lägg en slöja emellan. Kärleken slocknar och avbilden är inte en avbild längre. Det här är alltså en rättfärdighet som, så att säga, är som ett flöde och inte som en statisk ägodel i ditt liv. Lamporna i taket lyser och vi vet att det beror på att det går ström genom dem hela tiden. Klipps ladden och lamporna slocknar. Och vi kan ju på ett sätt säga att allt ljus som kommer ur de här lamporna är ju från början energi som har kommit ifrån solen. Så i taket hänger två små avbilder av solen, kan vi säga. Det har kanske gått många omvägar via fossila bränslen och annat, men det kan vi lämna därhen. Lamporna är så att säga solens avbild och de är det så länge som energin, som ytterst är en energi, ett flöde från solen så länge den strömmar genom lampan. Och det där, det är din och min avbildslikhet med Gud. Det är rättfärdighet. Lampan som hänger i taket skulle, om den kunde säga något alls, kanske kunna säga solen är mitt ljus. Det jag utsänder är lite solsken. Festligt. Och så är det med dig och mig. Rättfärdigheten blir aldrig din egenskap. Och att du därför håller på att titta på dig själv med förstoringsglas år ut och år in för att se om du har blivit rättfärdig, det är ingen idé. För det är ju inte du som är din rättfärdighet. Om Paulus säger att det är Kristus som är hans rättfärdighet, så lär nog samma sak gälla för oss. Ju mer intresserade vi blir av vem jag nu är, desto mer fördunklas ju Kristus. Johannes döparens regel tycker jag är så bra. Det är som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Därför då börjar ljuset att lysa. Ja, men säger du, nu har vi ju börjat med den här gamla förfärliga teologin igen om att jag är en usel mask som krälar här i stoftet suck, suckeli suck. Den ska vi väl inte återvända till. Vi ska väl i all sin dar istället tala om vilka andliga överdängare vi är. Ja, det är ju så här att tro är, så vitt jag kan förstå, en sund kombination av självförglömmelse och Guds upptagenhet. Tro är en sund kombination av självförglömmelse och Guds upptagenhet. Galaterbrevet 2, 19 och 20. Paulus skriver om sig själv så här: jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Och det är ju så vackert så man glömmer nästan av att fråga vad är det han säger. Så blir det ju ibland när det blir riktigt poetiskt uttryckt. Då avnjuter man det mera, så att säga, på den flumiga våglängden. Men Paulus måste ju mena något. Det första man undrar är han död eller är han inte död? Jag är död men jag lever, säger han. Ja, han finns nog kvar. Han går på två ben och säger saker och gör saker. Men han kanske är död i den meningen att han har upphört att vara intresserad av vem i all världen han är. Ty den som är död är ju inte mycket att vara intresserad av. Människans eviga sökande efter vem är nu jag och vilken plats fyller nu jag och vad betyder jag i sammanhanget. Den som är död kan ju inte betyda någonting. Och det kan man ju på ett sätt sörja över. Men när man upptäcker att man istället för att hålla på och analysera sig själv kan låta sin uppmärksamhet vara fäst vid Kristus. Han är min rättfärdighet. Då inträder ju ett helt annat liv. Jag frågar inte efter vem jag är. Jag frågar inte ens efter vem jag är i Kristus. Det jag frågar efter är vem Kristus är i mig. Första Johannesbrevet 3, de två första verserna. Johannes första brev, ja, vi kan till och med läsa tre verser. Det kan inte skada. Första Johannes 3, vers 1-3. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Vi får heta Guds barn idag. Ja, men det kan man ju aldrig vara säker på, säger man. Jo, det kan man. Åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det hänger alltså på oss. Bara på oss. Oavsett vad ditt känsloliv signalerar, hur trasigt och risigt och jobbigt du än har det i ditt inre, så är du Guds barn genom att säga, jag vill vara Guds barn. Vi gör en jämförelse, du går och gifter dig. Och du står längst fram i kyrkan. Och prästen frågar, vill du ännen hava denna ännen nu till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust? Ja, säger du. Och det är det som gäller. Om du i det ögonblicket flödar över av underbara känslor och känner klockklang i ditt inre och rosendoft i din näsa, spelar ingen som helst roll. Du säger ja och därmed saken biff. Barnaskapet är en adoption, erbjuds åt alla. Var och en som säger ja blir Guds barn. Har ingenting med ens leven att göra. Man har sagt ja. Och än mindre har det med känslor att göra, inte ett smack. I det här sammanhanget måste vi bygga på insikt och inte på känslor. Jag kommer ihåg för några år sedan min dotter dök upp på något härligt möte i Göteborg. Folk var glada och entusiastiska och mötet hade pågått en stund och någon i bänken vände sig till henne och sa det att ja, ikväll är verkligen Herren här. Och hon lite nyktert, ja, fanns han inte här förut så fanns han åtminstone när jag kom. För han är med mig alla dagar, inte tiden sen. Och det är sant. Den formen av nykterhet måste vi också lägga oss till med. Nå, vi får alltså heta Guds barn. Och så skriver Johannes lite kryptiskt så här, att nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart eller uppenbarat, borde det egentligen stå, vad vi kommer att bli. Det syns inte än vad vi kommer att bli. Och säger vi, vad kommer vi att bli då? Jo, vi kommer att bli Guds barn. Verket är inte färdigt. Skapelseverket är inte avslutat. Det är inte avslutat för när Herren återvänder och vi får se honom sådan han är, som det står här. Det gör vi inte ännu. Johannes räknar lugnt med att vi inte är fullkomliga ännu. Det är ju det här som ännu inte har blivit uppenbarat. Nämligen den fullkomlighet som ska bli vår, den rättfärdighet som ska komma att strömma genom oss. När, så att säga, kontakten med Herren är fullbordad. Utan nu kommer vi att behöva rena oss gång på gång, gång på gång, in till dess att han står där. Och vi kan hoppa och jubla och dansa och sjunga, jag blir så glad när jag ser dig. För det kommer vi antagligen att göra. Om vi går lite bakåt i samma brev till det andra kapitlets tredje vers, så uttrycker Johannes samma grundsanning här på ett annat sätt. Det står så här, att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Att läsa innantill är det näst svåraste som finns. Det allra svåraste är att tänka en alldeles ny tanke. Men alldeles strax efter kommer detta med att läsa rätt innantill. Du, många läser den versen och tänker att det står så här, att nu när jag har blivit kristen är det väldigt viktigt att jag håller hans bud. Men så står det inte. Utan det står något helt annat, nämligen detta. Att hur ska jag veta om mina tankar om Gud är sanna? Hur ska jag veta att jag har lärt känna Gud? Jo, det är enkelt, säger Johannes. Den dag du ser att du håller hans bud. Den dag du ser rättfärdigheten strömma genom ditt liv, då kan du säga, jag måste ha lärt känna Herren. Och omvänt, om du sörjer över att du inte ser rättfärdigheten strömma genom ditt liv, så gör inte nya föresatser. Försök inte piska och slå på dig själv. utan säg till dig själv, lugnt och sansat, jag tillhör Herren. Jag är hans barn, men jag har tydligen inte lärt känna honom. Tänk om jag skulle ta och öppna boken och titta efter vem han är. Ty man, ska man lägga på ett kol så ska man lägga det på rätt ställe. I det ena fallet så blir man ju bara ännu mer självupptagen. Åh, jag håller inte måttet. Åh, jag är en dålig kristen. Åh, jag måste skärpa mig. Åh, om jag ändå kunde bryta igenom. Vi har 1000 uttryck för det här. Och ju mer man håller på så där, desto mindre ser man av Herren. Men om man istället lugnt och sansat säger, jag tillhör hans barnaskara och ingen kan rycka mig ur hans hand. Jag är helt trygg. Men det är uppenbarligen så att den Herre jag tillhör, honom känner jag inte. Herre, befria mig från mina falska gudsbilder och ge mig en rätt kunskap om vem du är.